This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fredrik, jag kommer att prata engelska.
Yes.
Men du får gärna prata svenska.
Cool. Jag lyssnade in mig på förra avsnittet när ni hanterade Aaron.
vi hade gjort någon så här, en plan på att vi skulle bara ta upp några random ämne, vad som helst. Och få honom att koppla det till socialdemokratin på något sätt.
Det var inte så svårt, va?
vi gjorde aldrig det, men han hade gjort det på något sätt. Ja. Det där är socialdemokratins fel. Ja.
Jag är som vanligt helt lost, men de sa att du var komiker.
Jag är komiker.
Han har skrivit den här boken.
Arbetslös komiker för tillfället.
Arbetslös?
Ja, men man kan ju inte möta någon publik någonstans.
Alla barnen skrattade åt clownen utom Kent. Han skrattade åt tanken på att tiggeri skulle vara organiserad av kriminella element.
Det är PK-versionen. Chans ser väldigt förvirrad ut.
Alla barnen kände sig handfallna inför terrordådet utom Otto. Han uppdaterade med ett budskap på sitt coverfoto. Alla barnen var på mötet utom Glenn. Han hade uppfattat det på inbjudan som enbart öppet för icke-män.
Hur lång tid tog du att skriva den här boken?
Jag och Karin Sonnenberg skrev den på ungefär 2 månader, skulle jag tro. Jag hade några skämt i min stand-up innan som jag roterade från och till. Så här, 5-6 skämt som jag gjorde före ett uppträdande som skulle vara snälla skämt var tanken. Och så skrev jag dem och 2 tomater-skämtet också som jag försökte göra så politiskt korrekt som möjligt.
Mm. Hur gick arbetet? Alltså, kom ni på punchlinen först och sen namnen, eller?
Gjorde en lista med namn. Det finns ganska begränsat med namn som alla förväntar sig från att alla barnen skämt. För det var ju det också. Det finns ju hur många namn som helst att välja på, men med så här rytmen från 90-talet alla barnen skämt skulle vara så här Per, Bengt, Olle och sånt där. Sen la vi till några fler också. Så vi hade en lista med namn och så försökte vi hitta på rim. Och så hade vi en lista med ämnen också som vi tänkte att ja, men det här ska ju vara så politiskt korrekt som möjligt.
Varför ska det vara politiskt korrekt?
Alibit är ju för att det skulle kunna göra det tillgängligt för en yngre generation som kanske har högre krav på.
Den här, alla barnen bröt kvistar utom Tor. Han bröt kontakten med sin rasistiska mur.
Det är viktigt. Viktigt att stå på rätt sida där.
Men det här liksom pekoismen, när kommer du ihåg att du liksom började irritera dig på det här?
Alltså jag har alltid varit sugen på att göra skämt som kanske går till synes emot det som man tycker är okej att säga, men som samtidigt kittlar bara det humoristiska i det, så att man måste, det är för kul för att man ska låta bli att skratta, även ifall det kanske är någonting som har signat upp på att det här ämnet ska jag inte skratta åt. Mm. Så det, jag har alltid gillat det. Det har alltid varit så att när jag skriver skämt åt andra eller för tv-program, så har det varit skämt som jag tänkt ibland att det här är så pass kul så att det borde sägas, även ifall det verkar som att jag tycker en sak. Och sen nu har det börjat blivit lättare och lättare att göra den typen av skämt, eftersom allting faller inom brott mot PK-ismen.
Mm. Får du skit från folk?
Väldigt lite.
Det är så?
Ja.
Mm. Skönt.
Det är väldigt lite, och det hänger ihop lite med målsättningen, så att ifall jag kan få så här typ 95% av publiken att skratta jättehögt, så gör det inte någonting ifall det är någon som tar illa upp av rätt skäl. Jag vill inte att någon ska bli ledsen på riktigt, men jag vill att någon ska bli provocerat upprörd.
But heckling is not a thing in Sweden, or is it?
Nej, knappt.
Nej.
Börjar bli lite mer nu än vad det var. Okay.
Fan, det där är intressant. Alltså, svensk konflikträdsla kommer ända vägen in i stand-up comedy-rummet.
Ja, men så har det varit. Men det har ju ändrats. Ah. Som i somras nu, så var det en stor konflikt på Big Ben när det var någon som kände sig attackerad eller som konfronterade komikern som stod på scenen, och sen efter det också startade ett mindre drev för att uppmana, det var efter Black Lives Matter demonstrationerna precis efter, och sen så var det någonting som var kopplat till ras eller någonting som drogs av konferensieren, varpå någon konfronterade honom medan han gjorde det på scenen. Det var Jonathan Rollins som är konferensier där, och han har ett skämt i sin stand-up som jag minns inte exakt vad det går ut på, men han skämtar väl om att det är skönt, så länge ni ler så vet jag att det inte kommer att bli ett nytt att jag inte kommer att bli slav eller någonting sånt där, jag vet inte, något åt det hållet, och då var det någon som reagerade och tyckte att det var att degradera sin hudfärg eller
men sånt där. Det är samtidigt någonting roligt med att personen går till en så här comedy club och sen säger, men jag blev faktiskt provocerad av den här stand-upen som jobbar med att provocera och göra komedi.
Men det är ju just det här, att den här tesen att om jag inte bemöter allting som jag inte håller med om officiellt, så uppmuntrar det. Det verkar vara den tesen som...
Men
som
är det för en själv eller är det för en massa?
Alltså, jag tror att det är olika. Jag vet inte vad som drev just den där personen, men jag märker ju en skillnad i hur, på vilket sätt folk protesterar mot skämt, och det är oftare inför publik än vad det var tidigare. Förr var det ju så att om någon tog illa upp så kunde man komma fram och prata om det efteråt och säga att det där tyckte jag var fel, men nu blir det ju mer att man vill konfrontera det i en officiell kanal på något sätt, så att det syns att man har tagit ställning.
But what would you say are the most difficult topics to joke about in Sweden today?
Ibland är det lite otippat vad det är för någonting. Men jag tror att jämställdhet är ett av de svårare att skämta om. Jag tror att rasism eller allting som är kopplat till eller som skulle kunna tolkas som rasism är känsligare att skämta om nu än vad det var tidigare. Och då menar jag inte så som jag gör, där jag ofta utger mig för att vara rasist. Det är inte så svårt. Det är svårare, tror jag, att försöka vara på rätt sida. Alltså att utge sig för att vara på rätt sida. För då blir det någonting som folk vill riva ner. Ifall det är så att du gör ett moraliskt anspråk som komiker, då blir det ju kliar i fingrarna.
Det blir fallhöjd.
Ja, precis.
Jag vet det där, för jag alltid kallar mig själv för näthatare och sånt där, för då kan jag göra lite, kom undan med allt.
Ja, men det blir lite så. Det är nog därför jag möter så lite motstånd också, eftersom jag kommer in från fel håll i det.
Jag hittade ett annat bra skämt här. Alla barnen var heterosexuella utom Cassandra, och det var helt okej med det andra.
Frukt på pizza skämtet som jag tycker var jävligt kul. Där driver du ju med hela den här jämställdhetspyramidteorin, att om man accepterar skämt om våld mot kvinnor, så till slut leder det att du utövar våld.
Ja.
Den tippade jag på att du skulle fått mest skit för.
Ja, i första utkasten så var det ju så.
Ja, det var det.
Ja,
för,
så är det.
För i videon jag såg så garvade du i princip hela rummet.
Men det är ofta så att när skämtet är klart, när det funkar, då är det inte så många som blir upprörda. Men på resan dit, medan man fortfarande håller på och testa skämtet och provar olika formuleringar och sånt där, det är ju då folk blir mest upprörda. Trots att innehållet är ju detsamma. Men det är bara det, när folk säger så här att ja, man kan skämta om allt om man gör det med finess, så kan man ju ifrågasätta det. För jo, men finessen kommer ju av att du har gjort det dåligt tills det har blivit bra, tycker jag. Och nu blev det väldigt
jag förstår vad du menar.
Analyserande.
Jag tänker så här, dina komedikollegor som du hänger med. Jag antar att när ni sitter och hänger så har ni liksom roligt ihop. Ni är komiker och det är högt i tak och så där. När det är som mest högt i tak och ni skämtar om någonting. Tänker
how
ni
far
så här,
do you go?
Snarare så här, finns det så här, oj, det där skulle vi inte kunna skämta om på scen. Typ, där går gränsen. Eller allt ni skämtar om skulle ni kunna ta upp det på scen.
Spill the beans.
Jag tror att det beror på vilken typ av personlighet du etablerat med, eller överenskommelse du har med publiken. Det finns ju saker jag inte kan göra med en publik som jag kanske skulle vilja göra, men det är inte kopplat till att säga någonting fruktansvärt, utan det kanske är så här, jag gillar att trolla. Liksom. Jag gör trolleritricks ibland. Och väldigt många som kommer för att se mig har förväntat sig att varje skämt som jag drar ska vara kontroversiellt på något sätt. Och det är ibland
Vilket är ditt mest kontroversiella skämt?
Ja, men det var nog fruktpizzaskämtet, tror jag.
Hur går det här skämtet?
Alltså jag kan inte det är inte min aktiva repertoar, så att jag
rekommenderar alla att gå in och se den på YouTube.
Den det finns på YouTube.
Ja. Det är svårt. Jag anser mig själv vara lite grann av en feminist liksom. Jag tycker att jag ibland får lite blandade budskap från tjejer av vad de vill ha av mig liksom. Man försöker vara inkännande, men jag träffade en tjej, vi träffade så låg lite och sådär, och hon ville att jag skulle slå henne i ansiktet. Eller hon använde inte de orden. Hon sa att banan kan vara ganska gott på pizza. Jag får nog förtydliga här ifall det är roliga. Jag är verkligen helt och hållet emot alla typer av frukt på pizza. Nej, man kan inte skämta sådär. Det kan absolut inte. Det kom fram en tjej och hon sa det att det där skämtet, det är inte okej. För det förstärker, det normaliserar frukt på pizza. Hon förklarade för mig att det finns en pyramid. En frukt på pizza pyramid. Där sådana som jag då skämtar om frukt på pizza och längst ner på pyramiden. Men högre upp, då finns det de som gör allvar av den här saken. Och bara tänker, aha, det är normaliserat nu. Jag kan lägga ananas på min Hawaii. Och det förklarade hon för mig. Så frågade hon, vill du verkligen vara en del av frukt på pizza? Pyramid. Och jag kände bara att ingen har förklarat det så här tydligt för mig. Så jag visste inte vad jag skulle svara. Så jag slog henne i ansiktet.
Jag tänker så här, du skämtar ju mycket, alltså du är förknippat med den här liksom pekoismen. Att du driver mycket med det. Vad är pekoismen för dig?
Att vara politiskt korrekt för mig är att utge sig för att ha en åsikt. Att utge sig för att ha en åsikt som är väldigt mycket formad av vad man förväntar sig att få uppskattning för. Det är väl det. Eller vad man förväntar sig är okej. Okay. Så kanske man har en annan åsikt. Och ifall jag då kan göra ett skämt som du hinner reagera för på så snabbt så att du inte hinner slå på det lagret av filtrering och skrattar åt det så att du egentligen signalerar att du hade tänkt åt ungefär samma håll som jag, så tycker jag att det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt att få ett skratt från någon som inte trodde sig att de skulle tycka att det var roligt.
Mm. För mig är det lite blasfemi att skoja om politiskt korrekta grejer.
But actually this is something that I wanted to talk to you about, Chang. Do you believe in the things that you say, or do you most of the time say it to provoke?
What do you think yourself?
Actually, I don't know.
You don't know. Good. Nej, alltså det är en mix av det.
Okay.
Det är en mix. Det beror på vad det är för fråga. Men så tycker jag är ju sån här som jag älskar att provocera igång diskussioner. Gärna det blir känslor och folk börjar höja rösten och det börjar bli lite riv i det. Men... när alla bara sitter så här svennigt och håller med varandra och känsliga. Och istället för att fråga, vad tänker du? Vad känner du? Okay. Då får jag så här krupp. Då måste jag bara liksom dra igång ett jävla slagsmål.
But I'll tell you something, maybe I'm wrong, but sometimes I get the feeling that you feel that you
titta, need to... Titta, du börjar så här att du känner och bla bla bla. Du är precis där som är triggande. Ja.
Wait. I feel sometimes that you, I think sometimes that you feel the need to be provocative.
Of course.
And till exempel, jag har ju sett dig och skriva och du har ju sagt det till mig också att du säger så här, jag är emot abort, säger du.
Ja, fast det är jag faktiskt på riktigt.
Okej, men fast då blir jag så här, är du det på riktigt? Okej, nu ser ju att det är på riktigt, men i Sverige finns det ju, alltså åsiktskorridoren kring just abortfrågan är betydligt större än, eller trängre än vad den är, har varit med invandringsfrågan eller narkotika. Sånt. Abort är verkligen trång. Och då känns det som att du har sagt, ah, nej, jag ska inte vara med i den där åsiktskorridoren. Jag ska vara emot det.
Ja, men jag skiter, vadå? Liksom, jag
har... Varför är du emot abort?
Jag tycker det är fel. Du har ju ihjäl en unge.
So like, are you like from what? Like day one, day two?
Ja, men så här. Om du är kompositör, eller han skriver sina skämt, du har ju intellektuella rättigheter till dem. Även 70 år efter din död så kan du ha intellektuella rättigheter till det. Är du med? Om du gör musik så, du vet vad jag menar. Ja. Du har vissa rättigheter 70 år efter din död. Varför ska inte ett barn ha rätt till sitt eget liv 9 månader innan det föds? En annan
Because it's not a baby yet.
Det är det väl?
No, it's a clump of cells. You cannot say like, since the conception that's not a baby, that's not a human being.
Så fort du har ett befruktat ägg så har du lagt ritningen för en ny människa som kommer bli till. Så fort det i ögonblicket inträffar och kromosomerna är liksom, du vet, nu har vi ny DNA-ritning, där kommer bli en människa. Om inte vi rör någonting och vi låter det ha sin gång och med Allahs vilja, så kommer det här bli en människa. Är du med?
Chang. Yeah, but
Fredrik, hur glad är du att vi kom in på abortfrågan?
No, that's actually pretty interesting. Chang, do you masturbate? Do you masturbate?
När en arab tittar in i ögonen och frågar om man runkar, är det då det är dags att sticka eller?
Go for it, do you masturbate?
Jag vet, ja, ibland om jag orkar.
Do you know how many potential children?
Ja, men det är inte, men ingen av dem befruktar ett ägg.
So it's just basically you don't see that there is a potential that all these sperms would basically become children, because the thing is like even a fertilized egg, that's also a potential. So why don't you take it like one step before? Why do you waste your sperm?
Det skapas nöje hela tiden.
Ni målar upp en falsk dikotomi. Det är mycket, det är mycket enklare än så. Och även om det är ett barn eller inte, det är nästan semantik. För det går inte att dra den gränsen. Det är därför det är så jävla svår fråga. Men en sak som är for sure, det är att den här cellklumpen som sen blir en bebis, den parasiterar fortfarande på moderns kropp. Och jag värderar moderns rättigheter över sin kropp över det här icke-kompletta barnet. Så jag är helt pro-abort, men jag sticker inte under stolen med att det är en sorts mord. Något sorts mord är det. Och jag är helt villig att sanktionera det, för att kvinnans rätt till sin egen kropp är mycket högre än den här cellklumpen.
Här kommer vi till en annan aspekt. När jag säger att jag är emot abort så tänker alla, alltså du vill förbjuda. Nej, det har jag inte sagt. Jag har aldrig sagt att jag vill gå via lagstiftningen eller ändra någonting. Jag bara säger att jag själv, min egen moral, är emot abort.
Till vilken vecka då?
Det har ingenting med veckor att göra.
But you yourself, if you ever get pregnant, you mean?
Om jag blir gravid, precis. Nej, men min tjej är ryssen som jag är ihop med.
Yeah.
Vi hade träffats, vadå, 8-9 gånger. Så kommer hon till mig och säger att hon är gravid. Ja, det var ju inte alls planerat någonstans. Och hon hade ju inte svenskt uppehållstillstånd eller någonting. Jag hade 500 000 i skuld hos fogden. Bodde på i en etta hos en polare på en madrass på golvet i Farsta. Och liksom, jag var ju luffare på riktigt.
Alltså till skillnad från idag då?
Ja, precis. Men skulle jag stå där och säga nej, jag tycker vi avslutar det. Jag skulle aldrig, det är mot vad jag tror på. Så jag fick liksom bara bita ihop och styra upp det. Sen skaffar vi en unge till. Och vi,
men du är inte religiös?
Nej.
Eller troende?
Nej, men det har inte med det att göra.
Vad är det med att göra då?
Nej, men det är en principgrej. Det är att folk är så här. Jag säger inte att man ska förbjuda abort, att ingen ska få göra det. Absolut inte. Det har inte liksom inte det. Men man kan ju fortfarande ha en egen slags moral att följa.
Yeah, well, it is actually, the thing is, it is a complicated question in a sense. I never thought about it before, since I started to date women who are against abortion. And this was the first time that I actually had to motivate why I'm pro-abortion or pro-choice. I had to like and discuss that with a girl, and then I had to like think about all kinds of philosophical questions also. When does life begin? You know, for example, because there isn't a very clear answer for that. Is it like the heartbeat? Is it like when you're like beginning to feel pain, for example, and so on? It's not very clear. And the thing is, like, it's also I don't like that it's sometimes dishonest how they put it, because they make it seem to be patriarchal question that men want to do this to women. And actually, this is one of the questions that has basically zero gender differences in who are for and against.
Yeah,
it's like sense. In the US it's like 50% more or less who are critical to abortion, both men and women, which also is like it makes the whole debate of like men deciding on women's bodies a bit sketchy.
Nej, det har inget med alls då. Ja, för att om du som kille är emot abort, då erkänner du också att du som kille har minst lika stort ansvar som tjejen om hon blir gravid. Är du med? Om du har den värderingen, då inser du också att shit, jag är inte tjej gravid. Nu kan inte jag lämna henne eller bara sticka eller bara så här rycka på axlarna. Nu måste jag ta mitt ansvar och göra det bästa av det. Och det, jag tycker det är en sund värdering, för att om du som individ ändå liksom har den inställningen mot dig själv, men jag måste ta ansvar, för jag har ändå ansvar för vad jag gör och mina handlingar och så här. Tänk om det är tvärtom då. Säg att tjejen vill behålla barnet och du som kille inte vill. Ja, men jag är pro-choice, jag tycker att det är överväg att göra abort. Jag tycker nästan det är ännu värre på något plan.
But it's now it's like the woman who would get to decide.
Jo, så är det ju. Men hur kul är det som tjej då, om killen bara, nej, men jag tycker du ska göra bort för jag vill inte vara fassa och bla bla bla.
Min superassimilerade svenska sida tycker jag att det är högst problematiskt att vi har den här konversationen utan en kvinna närvarande.
Men du kan nog hoppa in och ersätta en kvinna. Det kan du göra.
Det kan han göra det.
And I like also that we said like not pro-choice, pro-abort, pro-abortion. It's like, it's that we want women to abort children. This is what we prefer.
Okej, tillbaka till komedi.
Nej, men det ligger ju att göra ett skämt om det. Jag känner inte kontroversen i det på det sättet, för att jag har inte en laddning till det. Jag känner kontroversen när jag pratar om rasfrågor eller när jag pratar om jämställdhet. Men av något skäl så går jag inte igång på abortfrågan. Jag, kanske för att jag inte skulle ha en kontroversiell åsikt. Och jag brukar inte provocera om saker som jag, för att starta en diskussion, om jag inte vet vem jag vill övertyga om vad.
Aha, that's interesting. So you have like some kind of like goal still with your...
Även ifall det inte är helt uttalat. Men okay. jag fattar ju effekten av att om man säger någonting kontroversiellt eller någonting provocerande, då får man igång en diskussion, och sen så kanske man måste jämka sig fram till någonting som är typ den närmaste sanningen. Eller så gör man det bara för att höja tittarsiffror eller för att få folk mer agiterade. Men jag gillar att försöka övertyga folk om de sakerna som jag gör i slutändan. Och då vill jag ju komma med så bra argument som möjligt.
Ja, men annars blir det ingen passion bakom det.
Mm. Nej. Right?
Om man inte har en agenda. Och i det här fallet menar jag att det är bra att ha en agenda, för då blir det, då har passion, och det är bara då skämtet kan bli, ja, ha den här urkraftskänslan.
George Carlin.
Exakt. Yeah. Jag tänker på Carlin och hans rant om religion. Han var en av de första, och det här är ändå i USA där det är ändå så här ganska konservativ kring religion. Han står på en arena och bara rantar sönder varenda religion bit för bit, bara klär av hela skiten. Jag blev ju så här Sam Harris fundamentalist ateist på grund av George Carlin. För jag såg han när jag var skitung. Och jag bara, wow, får man ens säga det här? Får man ens skämta om det här?
Och det roliga är att han är ju väldigt vänster, George Carlin. Och nu så har saker och ting bytt sida på något sätt. Att de som kämpar mest för att man ska få säga vad som helst, att orden inte har någon jättestark betydelse i sig om man inte tar hänsyn till den bakomliggande avsändartanken. Det har ju helt lämnat vänsterns sätt att se på saker och blivit mer en högre fråga, konstigt nog.
Fast det finns ett hyckleri bland högern också, för högern pratar om yttrandefrihet och rätten att säga vad man tycker och så, men det är oftast deras frågor. Alltså om jag skulle säga så här, ja, nu är det faktiskt en person som blivit cancelled på YouTube för att han har så här kontroversiella saker. Mm. Så ska någon höger säga så här, ja, det är ju inte alls bra, det måste vi ju kämpa med. Ja, men jag tänkte ordna en demonstration för den här personen, vill du följa med? Ja, det måste vi göra, ja, men det är en imam. Ah, då vill den inte vara med liksom.
Jag hade gått på den demonstrationen.
Du hade gjort det, det vet jag. Du är faktiskt principfast, det får jag ändå ge dig, Chang.
Ja,
det är intressant. Jag vet inte vad. Alltså, man behöver inte stödja någonting för att inte tycka att det borde förhindras. Man kan ju vara helt emot en individ och samtidigt säga att ja, vi måste väl ha regler på plats som gör att alla får säga exakt samma saker.
Men det är där det brister hos delar av högern. Mm. För att högern har hittat en svag punkt på att just deras grejer blir deplattformerade och kritiserade. Och så bara, då blir yttrandefriheten väldigt viktig för dem. Men de är ju inte konsekventa.
But it's like it exists on both parts, because it's like this, I would say, a very natural tribalistic reaction. Mm. Both sides, they have the same thing.
Sen är det väl inte så enkelt. Det finns nog många högermänniskor som visste skulle stå upp för den här imamen av principiella skäl. Men långt ifrån alla som identifierar sig som höger. Och det samma på vänsterkanten. Yeah. Att om någon skulle deplattformera mig eller släcka ner nyheter idag eller något. Ja, det finns många på vänsterkanten som skulle protestera mot det av ren princip. Really?
Hur skulle det bli om du på Nyheter idag skrev om en deplattformerad imam från YouTube och du skulle skriva så här, problematiskt mot yttrandefriheten? Hur hade dina läsare reagerat?
Jag skulle gissa 60-70% hade nog hållit med. Det tror jag. Ja, det tror jag.
Intressant.
Det tror jag.
Not sure.
But have you guys
skrivit liknande grejer innan och ofta fått medhåll. För många gånger, du får ju, när du skriver en sån här sak, så du får ju liksom ta din läsare i handen och leda dem lite i resonemanget så de fattar poängen.
Och ska det är lika, du faktiskt bra på, det får
ändå. Ja, och ska man ha lika spelregler, så alla de här sakerna som den här imamen nu utsätts för, det kan vara du nästa gång. Man måste förklara det för folk. Och om vi kan stå upp för den här imamen, då kan ingen liksom attackera vårt argument när vi nästa gång säger att vi också ska ha rätt att argumentera och tycka. Så finns det ett annat argument också, att om man tycker att en imam inte ska få yttra sig, då erkänner man samtidigt att jaha, klarar du inte vinna en debatt mot honom? Är du så svag i tanken att inte du klarar övertyga någon om att imamen har fel om när han predikar någonting dumt eller vad det är?
Nej, men jag håller ju med dig, Chang, men jag menar att alla, eller inte alla, men många kommer inte dit, det du beskriver nu. Det finns en principiell eller en känsla av att säga nej, jag tänker fan inte försvara någon jävla imam.
Men jag tycker det är svårt. Samtidigt som jag vill kunna skämta om vad som helst, så tycker jag ju att det är fel att Yasins texter hyllas hur mycket som helst liksom. Och jag vet inte hur man ska komma åt det samtidigt som jag vill ha min rättighet att kunna få skämta om vad jag vill.
Det är en jätteenkel lösning. För det första, Yasin behöver ju få ett kännbart straff för det han gör. Sen sätter du bara igång
musiken.
Nej, för brottsligheten han håller på med.
Ja. Det är bra att vi reder ut.
Och sen, vet du vad du gör? Sen börjar du en egen rapkarriär och bara trashar sönder honom och gör det roligt över honom, så folk börjar lyssna på dig istället. Problem solved.
Men det är det. Jag vill ju väldigt gärna inkludera alla i min standard, så jag vill ju inte någon ska tala upp. Det behöver man inte göra. Man kan vara en snäll komiker. Jag har skrivit ett skämt som jag tror faktiskt är nästan helt omöjligt att tala upp över. Ni kan försöka, det är som teflon. Det är en klassiker, jag har gjort om det, det börjar nu. Två tomater skulle gå över vägen. Ekologiska. Den ena gick, den andra kom lite efter. Han var rullstolsburen och jättebra kompisar ändå. Och då kom en bil körande framförd av Sigrid, 76 år gammal. Kvinnor är statistiskt sett bättre bilförare. Även om det inte finns några biologiska skillnader mellan könen. Tomaterna hörde inte bilen. För det var en elbil. Men Sigrid, hon såg ju tomaterna, så hon bromsade in. Eller bromsade in, hon hade anpassat sin körning tidigt. Hon började bara släppa på gasen tidigt och så rullade den. Stanna 10 meter framför det övergångsstället. Tomaterna klarade sig alldeles utmärkt, så det slutade lyckligt. Och då vände sig den ena tomaten och sa till den andra, kom nu ketchup så går vi. Och nu undrar ni kanske varför tomaten hette ketchup om man aldrig blev påkörd av bilen. Men det var för att han valde att identifiera sig så.
Have you guys listened to the Sam Harris conversation with what's his face, psychiatrist called Ian something? I told you about
det var
before.
Det senaste,
the divided mind. Right. So basically, they were talking about the two brain hemispheres, the left and the right, and how much different they are, and also how they are from a cultural aspect. And he was saying that basically our culture has been very much left hemisphere oriented, and the left hemisphere takes things literally, cannot see context, the big picture, as opposed to the right brain hemisphere. And this has made it that people have a bit of difficulty to understand irony and sarcasm in a way, and to see basically things in context. So and I wonder how much of that actually could.
Men det är inte en del av en ideologi också av att man tror att, att vi formas helt och hållet av vilka ord vi hör och snarare än andemeningen bakom dem eller andra faktorer helt och hållet.
Yeah, there could be an ideological factor, but actually more and more I'm noticing that there's a lot of people who don't get irony.
Det är jätteintressant. Jag har de senaste året tänkt väldigt mycket. Det var en klok person som sa till mig en gång att han sa, Mustafa, kom ihåg att du kommer inte bara att definieras utifrån dina vänner utan också utifrån dina fiender. Och så tänk mycket så här, definieras utifrån fiender. Och jag har upptäckt att människor som inte har humor eller förstår ironi har blivit mina fiender. Och det kan vara människor som jag delar grundläggande värderingar med, principer. Men om de inte kan skämta om de här principerna, om de här värderingarna eller med sig själva, jag vill inte ha med dem att göra.
Jag tycker faktiskt inte det är ett problem med människor som inte skämtar eller tar skämt. Däremot så människor som inte förstår det man pratar om överhuvudtaget.
Okej, men det var lite min poäng. Det var lite min poäng. Alltså inte förstår.
Ja.
Jag fattar inte det här. Och även om de fattar så finns en stolthet över att nej, men jag tycker inte det var roligt.
Ja.
Och det där är ingen höger-vänster-fråga. Ta den här Martin Ådahl som fick priset för årets centerparlamentariker. Av center, ung center eller studie...
Centerstudenterna,
right. Tack. Så då är det en bild på Martin Ådahl som står framför en brinnande LO-borg.
Ja, just det.
Och där, det var så här, LO tog avstånd såklart. För det är så här, det är förakt mot arbetarklassen. Mm. Men sen kommer Annie Lööf, och sen kan man argumentera hur höger hon egentligen är. Men sen kommer Annie Lööf också, så här, det här är osmakligt, det här tar vi
först
avstånd
ifrån. Först skrattade hon honom.
Gjorde hon det?
Ja, sen när hon såg att det blåste åt andra hållet så går hon åt det.
Ännu värre. Och sen han själv retweetade bilden först och sen tog han bort sin tweet.
Vet ni vad Anders Lindberg skrev på Aftonbladet?
Nej, vill vi veta? 30-talet började på det.
Han skrev, jag har kollegor som jobbar i den byggnaden, jag hoppas de tog ut sig levande.
Nej, men han trollar.
And the same thing.
Anders Lindberg är Sveriges bästa troll, by the way.
Ja,
det där
trollar.
Måste vara trollning.
Jag vet inte.
Det måste vara trollning.
Mm.
Men det är ett skämt. Mm. Och jag tycker det var skitroligt skämt. Yeah. Det var briljant. Och det, jag håller med dig där, Mossa. Jag litar inte på folk som inte förstår ironi. Jag litar inte på dem. Jag håller mig borta från människor som inte förstår ironi.
Ja, det finns en poäng i det, för att det är människor som sällan reflekterar över sig själva. De har nog väldigt svårt att förstå andra människor också. De är väldigt fyrkantiga, skulle
jag säga.
Till
exempel så här, häromdagen, jag älskar bandet Kent. Jag lyssnar väldigt mycket på dem. Och Ashken skickade ett klipp till mig på ett band som gör parodi på Kent som heter Knut.
Det var Varan-TV, Varan-teatern.
Ja, och jag hade helt missat det. Uh-huh. Och så började jag lyssna på dem. De var skitduktiga med musiken, men texten är liksom savage verkligen. Men det låter som Kent, och de driver med att Kents texter är helt obetydliga. De betyder ingenting, de är jättekonstiga. Och jag bara låg på golvet och garvade. Uh-huh. Fast jag älskar Kent så tycker jag det var väldigt roligt, det var träffande. Men det finns ju, vet jag, Kent-fans som skulle vara, det här var inte roligt. Jag förstår inte. Vad är det som är så roligt? För att det blir så ideologiskt. Det blir att...
Men det är ju det. Det är det som är skillnaden. Det är inte det att man inte förstår, utan det är ju det att man låtsas inte förstå vad det är för någonting, för att man håller på sina principer. Som,
yeah. Och
det är frustrerande. Människor som tar det för utgångsvärdet, men de vet egentligen vad det är för någonting som kommuniceras, men de vägrar att bemöta någonting annat än just det som det ser ut att vara på ytan.
Men är det en stolthet, eller är det så här... Att man inte, du vet, man har inte förstått det, och så förstår man det när någon förklarar, så är man alldeles för stolt för att säga ah, men jag var för dum för att förstå det där.
Ja, men det kan det vara, men ärliga misstag, det tycker jag är helt okej. Men just det där med människor som bara, du sa den här saken i det här sammanhanget, eller du sa den här saken och det är fel. Ja, men jag var ju samtidigt en skådespelare som utgav mig för att vara nazist, så att du kan inte bemöta mina argument.
It's like dogma.
Hela framme i filmen. Ja. Ah,
men det, jag tror folk har ett behov av att visa att de är rätt troende. Det är ungefär som att en del söker frälsning och så går man på pilgrimsfärd och får man väl känna sig som en bättre människa. Och en del människor vill ju vara lite sådana i vardagen, att läxa upp andra, vara okej och inte och vara och så vidare. För då känner de att de liksom på något sätt...
Men de är ju fanatiker. Ja. Alltså Amos Oz skrev ju en bok om det här, hur man botar en fanatiker. Ja. Han beskriver hur man människorna är väldigt bra. Det är fanatiskt.
Jo, men de har ett behov av att någon slags frälsning eller göra rätt sak eller vara moraliskt korrekt eller hur man ska säga. Mm. Och varje gång de kan liksom näpsa någon på näsan och säga att det där var inte roligt, så där ska man inte prata. Då, det är en powers, eller hur jag ska förklara. Då kan de sträcka lite mer på sig och känna att de gör rätt sak och blir en ännu lite bättre människa.
Jag tänker ändå så här, alla vi som sitter här är ändå, vi bor i Sverige, vi är präglade av Sverige. Jag tänker så här, Fredrik, du skämtar ju om det som är PK och sådär, men när är du själv PK? Hamnar du i situationen där du blir PK?
Ja, oh ja. Ofta. Jag tycker,
nu är han ju rätt PK.
Nej, men, ja, men i sociala relationer där som jag inte vill förstöra. så
Vad kan det vara för... What is this out of like fear of losing your social contacts or you yourself think it's wrong? You know what I mean?
Fast då är det ju, om det är så att jag tycker att det är fel, då är jag inte politiskt korrekt, för att då följer jag ju faktiskt det som jag tror är mina riktiga värderingar, och det är inte vad jag tycker är politiskt korrekthet. Politiskt korrekthet för mig, det är när man mörkar vad man egentligen har för åsikter, eller rent av tar på sig åsikter som man egentligen inte har för att åstadkomma en social effekt, för att höja sin status oftast. Mm. Det är för mig politiskt korrekt. Ja.
That's interesting distinction. But,
jag kan ju tycka en sak. Jag kan ju tycka någonting som ligger helt i linje med vad som anses vara politiskt korrekt i Sverige just nu. Och då är jag inte politiskt korrekt. Då är jag ärlig med vad jag tycker. Men så fort jag börjar påskina att jag tycker likadant som någonting som är politiskt korrekt, för att jag vill haka på tåget, då beter jag mig politiskt korrekt.
But that can be like, those two can be still in line. Like for example, you can believe that you yourself believe that there are certain subjects, certain things that you should not say.
Precis.
And this would be, at least according to me, would be political correctness still.
Ja, du är formad av ett politiskt korrekt samhälle så att du inte har kunnat tillgodogöra annan information. Men du behöver inte nödvändigtvis vara skenhelig eller politiskt korrekt i det sammanhanget.
Men det finns en poäng här, det finns en poäng faktiskt. För jag är en människa som gjort väldigt mycket saker som upprör människor. Det bara googlas och ser man. Men ibland, när jag trampar någon på tårna som genuint tycker någonting som är motsats till mig, och som genuint gör det, de blir liksom inte sådär superarga på mig, utan de vill oftast diskutera och försöka övertyga mig. Men de människorna som klär detta som en fasad för att vara lite bättre, det är de som kastar all skit och gör rasist, nazist, fascist och rysk spion och allt vad jag är. Men aldrig de som verkligen bär en åsikt. De vill oftast liksom nå fram till mig och ganska trevligt ton försöker diskutera.
Och de vill ofta dessutom testa sina egna åsikter i en argumentation. Ja. Men de som är politiskt korrekta, de slänger bara sina åsikter och bara, nu har jag deklarerat hur det ligger till, jag har visat vad jag tycker och tänker. Ja. Nu kan jag dra mig tillbaka, så jag är inte intresserad av en diskussion om saken.
Hashtag städa.
Det är då jag får blodsmak i munnen och vill bara krossa de här människorna, fullständigt provocera sönder dem.
Frustrationen delar jag ju helt och hållet och när det gäller allt det här, men jag tycker också i mitt jobb så märker jag ju nu att det går faktiskt förvånansvärt bra, de flesta tycker som jag. Men det var ett råd som jag fick någon när jag började skriva stand-up, och först så började jag skriva så här deklarerande stand-up där jag berättade varje steg i min tankeprocess om varje skämt. Och sen så fick jag rådet när jag pratade med någon som inte alls sysslar med stand-up, som sa så här: förutsätt bara att alla egentligen innerst inne har kommit fram till samma slutsatser som du, och låt det bli punchlinen istället för att du redogör för hela resan dit. Och sen när jag började göra det så märker jag ju att det faktiskt fungerar, att folk synes verkar hålla med om andemeningen i skämten som jag gör. Och då menar jag inte andemeningen i vad jag påstår när jag påstår mig vara nazist, rasist eller kvinnohatare eller vad nu är för någonting. Utan det som egentligen är min avsikt med skämtet. Liksom att, typ att ja, men den här tesen tror inte jag egentligen stämmer. Och mitt skämt handlar om det.
Ja, och den här så PK-krigarna och anti-PK-krigarna som är PK på sitt sätt också. Eller jag vill i alla fall tro att det är en minoritet som hörs jävligt mycket, men att de flesta ändå landar inte i jättekonstiga åsikter at the end of the day. Eller att de flesta inte alls tar illa upp av att du driver med intersektionalism med ditt frukt på pizza skämt.
Precis, och sen
folk
också att, och sen dessutom att kanske färre än vad vi lätt tror har blivit övertygade av vissa aspekter av ideologin, och det visar sig då, eller åtminstone man kanske håller tyst i vissa sammanhang, men när det kommer till kritan så visar det sig att vi tycker nog inte heller att det där är.
Ja, men det är ganska logiskt, för att i media du kan inte bli en profil som sticker ut genom att hela tiden tycka helt normala saker. Då blir det ointressant.
Yeah, but at the same time, like I think what you're saying, Ashkan, like about PK and anti-PK, like sometimes I feel that there are people who just want to take the absolute opposite position from people who are PK on everything, just to provoke.
Shan.
Actually, yes. So in that sense, this is like something different. For me, I don't really care about that at all. I just want to say whatever I think freely, and that's it.
Yeah. Men jag tror att det kan fylla en funktion. Att prova, alltså djävulens advokatkonceptet, att man går in med en totalt motsatt åsikt från vad det är för någonting som diskuteras, för att just accentuera hur fel alla är överens om att det här spåret är. Och sen så kan man identifiera var sanningen ligger på vägen.
Troll culture. What do you think about troll culture in general? Because this is something that I think it is difficult to understand. Like, for example...
Vad menar du med troll culture?
Like, for example, like, you know, people like, for example, Gavin McInnes, Milo, Shang sometimes, when basically they blur the line between... Like, for example, Gavin McInnes...
Professionella troll, menar
du? Yeah, Gavin McInnes, for example, when he, like, says, like, things that are super anti-Semitic, yeah? And then when people like talk to him about it, and it's like, no, I love the Jews. Jews are the best people. I hate like the Nazis. And so basically you can't tell what does he actually think. And he would never admit, no, I was like joking. No, he would just puts these two opposite statements out there. And that's it.
Du hör att han det är en beskrivning på Shang.
Jag förstår. Jag är med honom i själ och hjärta, Gavin McKinn. Jag är helt med honom. Yeah. Det är hela poängen, är att blurra linjen. För det är ju där magin uppstår, när folk inte riktigt vet är han seriös eller inte. För det tvingar igång en massa tankeprocesser. För mottagaren måste ju nu börja verkligen fundera. Vänta lite, vad säger han? Om man själv behöver, vad verkar rationellt och var går gränsen när det inte är rationellt? Och är du med? Alltså det drar igång en massa intressanta tankar hos mottagaren. Plus att utmana en själv med, hur långt kan jag pusha någonting? Den här fina balansgången när folk inte riktigt vet är allvarlig eller inte.
Jag kan ibland göra det, inte för att, jag bara märker att jag går åt det hållet för att utforska mina tankar om, för att jag inte vet vad jag tycker om någonting. Och så bara provar jag säga någonting som jag egentligen vet att det är nog minst av allt åt det hållet som jag drar i det här spåret. Men jag måste ändå utforska det och se, för det är inte någon annan som lägger fram de argumenten. Så att jag presenterar inte som djävulens advokat konceptet i det, men jag bara känner att jag måste bara lirka i det från det hållet. Och sen får väl den med bättre argument styra diskussionen.
Men pratar du nu om du gör på scen eller
nej,
i sociala sammanhang?
Nej, nu pratar
sammanhang.
Jag socialt. Okay. När jag gör någonting på scenen så tar jag ofta en felaktig position i det. Men nej, så här, jag slutar ofta i en felaktig position. Jag börjar ofta så att i någonting sunt. Och sen så säger jag någonting i slutet som är så pass vidrigt så att det inte borde kunna gå att hålla med mig.
Som att slå kvinnor på käften.
Ja.
But you guys... vad är det för fel med det?
kolla frukt på pizzaskämt.
Okej, but
do you guys... reaktionen. Vad är det för fel med det?
Eller jag fattar inte.
Du kidnappar den positionen.
Ni sa att det skulle vara en position som ingen kan hålla med om. Jag fattar inte.
Det finns faktiskt en grupp på Facebook. Det finns säkert många sådana grupper på Facebook. Där det är så här kvinnogrupper liksom. Och det brukar alltid vara så 300 000 pers där inne. Och så sitter de och pratar kvinnogrejer liksom. Och jag har en kompis som är med i den. Och det finns en komiker som heter Bill Burr. Och han har en rutin där han försöker argumentera för att det är okej att slå kvinnor ibland också.
Så just det, den där.
Det är ju ironi bakom, men ändå ett så här korn av sanning. Om en person liksom hoppar på mig och slår skiten ur mig, så borde jag ha rätt att åtminstone försvara mig.
Ja, det var inte ironi alls, utan det var, han redogjorde i varje steg hela vägen för vilka tillfällen som det skulle vara okej att slå en kvinna.
Och där har han ju sakligt rätt, kan man argumentera. Ja. Ironin är ju mer att så här, ja, men, ni får alltid kliva av båten först om den sjunker. Så här, eller om det brinner i ett hus så får ni gå först. Så, jag måste få någonting också. Liksom. Mm. Men då var det ju någon som hade postat i den här gruppen, den här kvinnogruppen, att så, min son har köpt biljetter till Bill Burr och så youtubade jag på honom och han pratar ju om att man ska slå kvinnor och misshandla kvinnor. Nu vet jag inte vad jag ska göra med min son. Ska jag låta honom gå på det här? Ska jag ha ett samtal med honom? Jag vet inte vart jag ville komma med det här. Men
var det trollande, tror du? Var det någon som
nej,
ville,
nej,
liksom...
det var fullt allvar. Ah, okay, och sen blev det liksom kommentarstorm under det inlägget. Så här, vad hemskt, så här kan vi inte ha det i samhället. Såna här människor borde inte få uppträda. Jag skulle ha tagit biljetterna från din son. Och det var så här, man måste ju medvetet anstränga sig för att missförstå Bill Burrs rutin när han driver. Eller,
but I think they understand, they just like refuse that people can joke about these things.
Ja, men är det den här ideologin?
It's dogma. Yeah, I think so. Because actually, do you guys think, for you personally, is there any topic that you cannot joke about? Or it should not be joked about?
Inte should not be. Jag tror att man kan skämta om allt beroende på hur man skämtar om det. Alltså, är det roligt så är det roligt.
No, but I mean, like, as a topic, do you think like something is above, anything is above... joking and like
nej, making fun of. Alltså, nej.
Bara Joakim Lamotte.
men ni var inne på det här med så här, när man är politiskt korrekt och när man säger saker eller väljer att vara tyst i sammanhang för att få vinna social effekt på det. Jag gör det fortfarande i sociala sammanhang, så vet jag i vissa sammanhang så lyfter jag inte vissa ämnen för att det kommer att leda till en konflikt och jag har nästan accepterat det, och det tycker jag är negativt. Sen så blir jag frustrerad och så skriver jag ett skämt om det och sen så säger jag det på scenen för att jag hinner inte formulera det socialt, men jag gör det på scenen. Men det är frustrerande att vissa saker pratar jag inte om med vissa delar av min bekantskapskrets i vissa sammanhang.
Larry Davids Curb Your Enthusiasm är ju ett resultat av att han irriterar sig mycket i vardagen på saker som man skulle vilja agera på, men som han inte gör. Och i serien så blir han liksom Larry David alter ego. Där reagerar han på allt. Mm. Allt som stör honom. Så han har alltid rätt också. Men det är situationen som man inte skulle i normala fall säga ifrån. Eller man skulle bara låta det vara för att inte skapa dålig stämning. Så jag känner igen det också. Och speciellt i svenska sammanhang. Därför att att ha bra stämning är ju heligt. Alltså du vill inte vara den som förstör stämningen.
Vill man inte?
But I mean, it also depends on the setting, because for example, if you are, let's say, a party, and there will be some people who could appreciate it, or they would think it's interesting or whatever, then it's fine, even if there will be some people who think it's like distasteful. But in other situations, let's say a work situation or whatever, where you know that everybody will be uncomfortable and there will be just this discomfort, then there's no point to make this joke. Mm. But you're not against it in principle.
Men mycket att göra med hur man gör det också. Alltså det finns ju de som har en talang för att dra upp något obekvämt.
Mustafa, du är ju själv en sån. Alltså, men på riktigt. Jag säger inte för att provocera, men på riktigt.
And this comes from somebody who thinks about you 99% of the time.
Yeah. Och det här kanske går i mina tankar, men är det inte så att du innerst inne i hemlighet har en fantasi om att du skulle vilja bli en stand-up-komiker? På riktigt! För det finns ju ingen som går in... Alltså, finns inte en kon av sanning där?
Alltså, nej...
Jo, kom igen. Det är väl inget att skämmas för?
Jag älskar stand-up-komik. Ja. Och jag älskar att kolla på det. Och genren är verkligen... Och jag har stor respekt för det, men... Nej, jag skulle inte...
Alltså, du håller ju på med det när du håller på i sociala medier.
Ja, men det är en annan sak.
Ja. Den senaste händelsen, var det Norrköpingspolisen som... Fy fan, vad han trollade. Berätta om den här incidenten.
Nej, men Norrköpingspolisen, det var en artikel i någon tidning. Man har skrivit att Norrköpingspolisen ryter ifrån i Norrköping för att ungdomar kastar mat på förbipasserande resecentrum och skriker dåliga saker och sådär. Och så säger Norrköpingspolisen att föräldrar borde ta ansvar för sina barn. För förstår de inte att de hänger ute i centrum och ställer till med det här? Och så var en artikel på Facebook och jag skrev under: sen när blev det föräldrars ansvar att se efter sina barn? Det är ju staten som måste komma med fler fritidsgårdar och aktiviteter så att de här barnen har något att göra. Och det blev...
Bra, det exploderade.
Ja, och jag satt och... Jag njöt, ja.
Ja, exakt! Och det är där jag undrar, är det inte din dolda, hemliga, dina hemliga drömmar, våta drömmar som kommer till uppfyllelse? I det här fallet var ett riktigt konto, men jag tänker att du har en massa jävla...
Nej.
Husplattnas riksförbund.
Det är inte jag. Nej, men grejen med den här kommentaren, alltså anledningen till att det blev som det blev, är att i Sverige så finns det en föreställning att, alltså i Afghanistan, i Egypten, det är ingen snack, det är ingen debatt om att det är klart att det är föräldrar som har ansvar för sina barn. Men i Sverige finns det ändå en föreställning att samhället, staten har också ett stort ansvar för barnen. Och att de måste, alltså det blir som den här gamla Laurie-sketchen, vi har ingen lokal, minns den? Minns ni den? Jo, men det är ju han, Johan, vad heter han? Han Berts pappa, vad heter han? Johan, smala kille, han är med i parlamentet också.
Johan, ja, jag vet vem det är.
Ulveus eller något
sånt.
Ja,
just det, just det.
Mm. Nej, men det är en lorry sketch där, det är som ett debattprogram. Och så är en massa ungdomar där, de är så punkare. Och de har ställt till med massa skit, så här, våldtäkter och bränder och mord och sådär. Och så frågar reporterna så här: men varför gör ni det här? Och så säger: men vi har ingen lokal. Mm. Och vad hon än frågar så här: men så här, vi har ingen lokal, vi har ingenstans att vara. Det är så det har blivit i Sverige.
Yeah, but then again, there should be a balance there, because it's not really good in Egypt and Afghanistan and the other countries.
Jag håller med dig. Extremer.
Exactly, because there, like, the children are seen as the parents' property. They can do whatever the fuck they want with them, basically. Mm.
And that is horrible.
Jag håller med dig.
Sen finns det en tredje position också. Mm. Det där argumentet som att föräldrars uppfostran har mycket mindre inverkan på barnen än vad man har trott tidigare, och att det har betydligt mycket mer att göra med dels generna eller det biologiska arvet, och framförallt kontexten som man, miljön i den sociala miljön som man siktar på att hamna i senare, det vill säga kompisgänget.
Precis.
Förebilder.
Förebilder som, och då menar jag liksom inte så här vuxna förebilder, utan framförallt de som är 2-3 år äldre än vad man är. Och ifall det stämmer så faller även det argumentet med att det är föräldrarnas ansvar kontra staten blir ju lika fel det.
Men hur ska man komma åt det problemet som du beskriver med att de hamnar i dålig miljö till exempel? Då blir det ju föräldrarna ändå som någonstans måste se till att de inte är med de här gängen eller flyttar, åker till en annan stad, whatever.
Så det finns ju sharia-lag.
Ja. but actually there was an expert who wrote a book on just that.
Yeah.
And he had like a statement that I really liked. Parents matter, but they don't make a difference.
Yeah. Mm. Vad heter det? The assumption. Vad heter den? The nurture assumption.
Yes. Yes. Mm. And he was talking about like basically how the parents can provide the environment that can contribute to that, including peers and so on, because actually peers have a lot of effect on behavior.
Peer,
kompisar and so on. So if they put you in a bad environment, you're probably going to adopt the behavior of your peers.
Och då pratar vi bara om det sociala. Sen har vi också det biologiska då, så att du har dina föräldrars biologiska förutsättningar, en stor del av dem, och ifall de då har en benägenhet till våld eller andra saker, så ja, då har det mycket med föräldrarna att göra, men det är inte för hur de har uppfostrat dem.
Men med tanke på hur Ashkan innan beskrev mina barn, så är jag lite osäker på om jag egentligen är pappan.
Det är nog mamma.
Jag kommer att tänka på en sak du sa innan om det här att uppfostra barn, vems ansvar det är. Jag tror att helt oironiskt så var det en rektor som berättade att de hade sån här föräldramöte, och så är det en sån här mossa som ställer sig upp och frågar rektorn: mina barn är ute och springer fram till 9 på kvällarna ute på stan. Vad tänker du som rektor göra åt det?
Det här är ju det vardagsproblemet i mitt område. Där föräldrarna har egentligen tappat kontrollen över sina barn.
Ja.
Och rätta mig om jag har fel, är det inte Moderaterna som har kommit ett nytt förslag på att man ska öka straffen eller någon form av skadestånd? De ska få behöva böta betydligt högre om deras barn...
Problemet är att föräldrarna får inte slå sina ungar. Så att du sätter dem i en jävla rävsax. För jag menar, om de ska få ökade böter för ungarna ställer till med, men de får inte pryla ungarna eller någonting för att hindra dem. Det blir ju liksom,
alltså, du squeezar, det behöver inte vara antingen eller.
Nej men vänta. Han är inne på någonting bra.
Han är inne
här
på viktigt, ja.
Därför att jag möter det där väldigt ofta när jag är ute och
twittrar. För hej, du är arbetslös sedan ett tag tillbaka.
När jag är ute och föreläser så träffar jag många frustrerade föräldrar från andra länder som faktiskt säger det Chang säger.
Ja,
att så här, Sverige måste bestämma sig. Antingen låter de oss uppfostra våra barn på vårt sätt eller inte. De kan inte säga till oss: ta hand om era barn, men ni får inte fostra dem på samma sätt som vi är vana vid att göra. De känner sig väldigt maktlösa, för barnen knäcker koderna direkt.
Ja,
de
men det är ju inte att, antingen eller.
Jag förstår, men barnen fattar direkt att om pappa skriker på mig eller inte låter mig göra som mina kompisar, socialtjänsten. Och så använder de här myndigheterna mot sina föräldrar, och föräldrarna kan inte svenska på samma sätt. De skäms för att ta in en tolk, för då går man att tappa ansiktet. Så för många av de här barnen, det är de som navigerar sina föräldrar genom samhället.
Exakt, och det är därför det är så viktigt för oss inom myndigheten att bygga allians med föräldrarna och visa att det är inte barn som styr och ställer. Och det är ju där vi gör i mitt område.
Fast det är ju barn som styr och ställer med barnkonventionen och allting. Det är ju fan barnen som bestämmer.
Det blir ju så. Men Chang, vad tycker du om förslaget?
Vilket förslag?
Det här förslaget. Moderaternas senaste förslag, det är ju att utöka
För allvar.
Ja, genom att ha mycket kraftigare böter. Jag tror
helt
han har
okej, 20, men du måste ge föräldrarna verktyg att också hålla pli på sin ungar. Om de inte om föräldrarna har bakbundna händer och sen så hittar ungarna på skit och så ska de få böta ännu hårdare. Mm. Alltså det är inte schysst.
Men finns det inte verktyg för föräldrarna att hålla koll på sina...
Vilka verktyg? Om du är farsa och så har du en 13-årig som är ute och säljer hasch och kastar sten på bilar och elda upp bilar och ha sig. Vad kan du göra rent lagligt för att stoppa din unge?
Rent lagligt så säger jag åt personen att den ska hålla sig inomhus efter
skolan.
Ja, efter
så bara skolan. Fuck you pappa. Nu skiter jag i det så drar han ut.
Då kommer jag ju försöka vidta alla åtgärder.
Ja, vilka?
För vilka åtgärderna?
Det jag skulle göra. Ja. Och då skulle jag framförallt säga att om inte det här blir någon förändring på det så kommer jag ta kontakt med socialtjänsten.
Ja, och
då
kommer
då ska du få bli om det hände faktiskt min lillebror. Min lillebror, han var inte hälften så stökig som många är idag, men det som blev för honom, det var att han blev omplacerad och fick gå på en internatskola under en period. Och då fick han gå på en internatskola klippa banden till sina vänner. Från att han var stökig och var en värsting så slutar med toppbetyg och idag forskar han om hållbar utveckling.
Men han är också iranier.
Det gick ut för alltså.
Men alltså jag menar på att det går, men skillnaden där så som jag ser det, det är att många föräldrar, framförallt de som har utländsk bakgrund, de ställer inte de kraven som de har rätt att ställa på myndigheterna.
Men vadå, så jag kan, om mina ungar börjar bli ligister, jag kan gå till SOS och säga hej, kan ni ta de ungarna och sätta dem på en snortuff internatskola?
Ligister i form av att de är begå brott om och om igen och att det ingenting hjälper så kommer man ju testa det i slutändan. Ja.
Var finns de här internatskolorna i Sverige?
De finns lite grann ute i landet. Min brorsa gick på Boxtorp, heter det stället. Det finns lite grann överallt.
But what are you guys suggesting otherwise?
Jag har en lösning, men det är bara för att...
Which is?
För att min sambo, hon har ju ryskt medborgarskap. Mm. Så vi har ju gått till ambassaden och fixat ryska pass till ungarna också. Så problemet är skitenkelt, det är bara att skicka dem till Ryssland.
Och det här, det är vad föräldrarna faktiskt föreslår. Alltså hos oss är det många med somalisk bakgrund. De säger så här, Hanif, vi har sagt till er för länge, länge sedan hur vi ska lösa det. Det är bara att skicka hem dem. Alltså om sina egna barn.
Ja.
Så tänker de så, nej men så kan vi inte göra. Men det är deras...
Men jag lovar, de har 100% stöd av SDs väljare också i detta.
No, och socialtjänsten visar sig i vissa fall att de stödjer det också. De har varit med och finansierat.
Jag har en barndomsvän från Kamerun som var väldigt stökig när han var liten. Mm. Men han hade en mamma med en så här järnhand. Mm. Men hon började tappa kontrollen lite över honom också. Men det slutade med att hon skickade honom till London, till hans morbror. Mm. Och så fick han, och han var sträng, så han fick jobba på McDonald's där i 3 år. Och så kom han tillbaka, världens finaste pojke. Nu har han barn och familj, kör lastbil liksom.
Yeah, but this is like, this is a problem that exists also today, like within honor culture. Mm. Like parents who send their kids to their home countries and stuff, and like the thing is, it does not necessarily have to do with whether they are being problematic or not. They can be behaving in a way that the parents think it's culturally unacceptable.
Just det, som lössläppta tjejer.
Yes, exactly. Ah, exactly. They are behaving Swedish. Mm. And then they want to send them to their home countries. And quite often also, they send them to like... what is called uppfostringsanstalter and just to get, they get locked up there.
Good.
That's how is that good? How is that good?
Ja, men annars så kan de ju bli eller något. Det drar familjen. Vad är det du inte förstår?
Jag är fortfarande inne på den sociala kretsen. Jag tänker så här, om man inte byter incitament eller förändrar incitamentet, om det fortfarande är så att du får mest social status genom att vara den hårdaste killen i kroken, om det faktiskt är på riktigt, om de gör en korrekt bedömning av att det är min bästa chans att stiga i rank här, att vara kriminell eller tuff eller vad det nu är för någonting, ja, då hjälper inga straff. Det måste ju vara någonting som gör att om det på riktigt skulle vara så att om jag pluggade mer nu så kommer jag få högre social status i den här kretsen eller vad det nu var för någonting, då skulle det vara vad ungdomarna
först, gjorde. Först, jag har varit inne på det tidigare och sagt det flera gånger. Du måste förnedra de kriminella så att kidsen ser det. För ja. Då försvinner statusen.
Ja, jag håller med.
Ja. Det är liksom...
Alltså förnedra, men jag menar
Jo, du måste plocka dig från dem. Och där kan vi lära oss mycket av. Jag menar, om du strippar de här legisterna nakna, de tvingas gå genom Rinkeby, alla ser och skrattar åt dem. Och sen på led in till polisstationen och där får de stryk. Och så filmar man allting och lägger upp på YouTube. Jag menar, vem vill vara kriminell? Vilken unge kommer se upp till dem?
Men det är inte det, det kan inte tas ifrån dem på en högre nivå, utan det måste ju vara så att det inte finns något värde att hämta från den sociala kretsen som man befinner sig i av kriminalitet.
Jag tror inte det skulle skapa en större motståndsidentitet hos de här när de blir, Yassins texter blir ju ännu mer häftigare.
Ge mig en halvtimme så är han knäckt.
Belöningen är ju inte att tjäna mycket pengar, utan belöningen är social status i den kretsen.
Ja, men det går oftast hand i hand.
Argumentet kommer ju så här, nej det funkar inte med straff, du kan inte skicka dem på ungdomsanstalter för de kommer vara med andra ungdomar och lära sig bli ännu... Ja. Men... Gör inte det här så. Förser området mer med vuxna förebilder som man är runt omkring och lär sig.
Ja, fast jag tror inte att det är vuxna förebilder som är grejen.
De behöver någon som är lite äldre än
äldre än en själv som de vet att det är den kretsen som man kommer att behöva smälta in i. Det är där jag måste visa mitt värde för de här som är 3 år äldre än vad jag är. Så då är frågan, hur ska de som är 3 år äldre än den yngre generationen ha positivare värderingar.
Eller lumpen. Alltså någon slags militär så här främlingslegion där du har lite äldre.
Hur gör man i Afghanistan, Mustafa?
Bacchabazi.
Det var exakt.
But this is like a huge problem with segregation still. Like,
är det så att om du är lite kriminell så får du barn? Är det så det funkar? För ibland undrar jag, du har ju lite feminin sida. Det undrar jag, har du en bakgrund, Mustafa, där du var en stökig pojke som de sen rättade till? Är det därför, är det så vi ska förstå dig?
Men har du varit stökig på riktigt?
Ja, nej. Ja, nej. Alltså om du frågar min pappa så skulle han säga ja. Men hans version av stökig var att jag typ var ute och träffade tjejer.
Och levde ett svenskt.
Ja, men
were you under threat to be sent back to Afghanistan?
Nej, det var jag faktiskt inte.
Were you under threat of Bacchabazi? or did he promise you it? I don't know what way you look at it.
Det gjorde han inte.
No, but I mean like this, there's another problem like segregation. For example, even when I think about when I have a child in the future, I would not, well, I will teach my child Arabic and, well, he will look Arab. I would not like want that we would be living in Rinkeby or Tensta and so on, because I think the chances...
Vi gillar inte mångkultur.
Jag hatar mångkultur. The chances...
Husblatte.
They could be... Thank you. The chances that they could be... Like, arrive at the same culture.
Mm. It's jag har ett jättebra förslag.
Tell me.
Vi ska skapa en ny internatskola. Vet ni vem som är rektor?
Huang.
Fredrik. Och så ska de bli matade med humor, skämt och så vidare.
Det är som man i skolan och man säger, jag har en idé, jag bara, bra, fixa det till nästa gång vi ses eller något sånt där.
Sista måltiden som friskola. Finns det några bra skämt om corona?
Det måste ju vara sönder skämtade.
Jag har inte sett så mycket.
Nej, jag har faktiskt inte sett detta.
Det var ju toalettskämt i början.
Vadå toalett?
Toalettpapperskämt och...
Ja, men om själva viruset eller att folk dör och så här osmakliga skämt.
Inte så mycket, det är inte så känsligt. Vaccinskämt och sånt här kan jag väl tänka mig att det kommer att bli...
Jag tänkte man borde kunna hitta på något skämt. Kommer ni ihåg Black Lives Matter när det drog igång så körde man den här parollen I can't breathe.
Just det. Ja. Jag såg inte någon lyckas göra det skämtet bra.
Man borde kunna koppla upp det med corona för de kan ju inte heller andas. Att det finns en koppling mellan BLM och corona.
Ja, jag ser vart du är på väg.
Ja, I see where you're going.
Jag förstår det.
Jag tänker, kan vi hitta på det mest ultimata icke-PK-skämtet som kränker alla?
Men är det inte för tidigt då för att skämta om...
Det är aldrig för tidigt.
Känner du ibland i Sverige, Fredrik, att så här, det blir svårt att skämta med Sverige ibland för att den skämtar med sig själv?
Alltså nej, ibland... Däremot så, så är det svårt att skämta om någonting som man inte har fått distans till än. Och som man inte har hunnit packa. De skämten som jag skrev om jämställdhet och politisk korrekthet, det var ju något som växte fram under så här 3-4 års tid. Och jag gissar att jag kommer nog ha skämt om den här tiden också. Men det tar tid att ompaketera det.
So how
för mig i alla fall, andra är ju snabba.
How soon were you able to like joke about me too?
Alltså jag... MeToo är väl en del av allting om jämställdhet, tänker jag. Så jag vet inte om MeToo är... Det är liksom en aspekt av jämställdhetsfrågan.
Mm.
Så den... Och det har ju skämtats om väldigt mycket. Okay. Bill Burr till exempel.
Mm. Men speaking also about like troll culture. So this is something that I don't know if it's trolling or if it's for real. So the Tanzanian president and government have recommended praying as cure for corona. So basically they said they will disregard the testing and the vaccines. They will just rely on praying as a cure. I mean, this can be master trolling also. It's very difficult to know. What do you think, Zhang? You're expert troller.
Jag känner inte regeringen i Tanzania, så att det är lite svårt. Man behöver liksom få en uppfattning av vem
man har. Vad har ryska regeringen sagt då? De känner du bra.
Direkt kontakt med dem.
Det är ryssarna framför... Jag tror det är snarare regeringen som ber till Gud och så försöker de mörka siffrorna över många som har dött för att få det att se bättre ut än vad det är. Det är väldigt ryskt, skulle jag nog gissa. Sen tävlade de ju om att vara först ut med ett vaccin bara för att hinna före andra. Nej, men det är nog ett helt okej vaccin. Alltså ryssarna är inte dumma när det kommer till att ta fram ett vaccin eller research. De håller ju i princip samma standard som...
De var ju
som...
först också. Långt före alla andra. Var de inte det?
Ja, men det var ju för att de tog lite genvägen. Ja. Alltså... ja, men det låter så här konstigt att höra genvägen. För fan vad livsfarligt. Nej, det behöver det inte alls vara. Men du har, alltså, idag när du ska rulla ut ett vaccin på marknaden eller vilken medicin som helst, det här kan ju Ashkan framförallt också, det är ju rigorösa tester och du har ju liksom steg 1, steg 2, steg 3 och där du testar på större och större mängd människor och så ska det gå viss tid och du kollar biverkningar och du liksom gör riktigt djupgående tester för att veta att det här är säkert. Men det var så att ryssarna hade redan forskat väldigt mycket på något som heter adenovirus, tror jag. Så de hade redan grunden för att bygga ett vaccin för detta, något de redan hållit på med sedan tidigare. Så de kunde ju väldigt snabbt bara liksom modifiera detta så det blir ett vaccin mot den här coronaviruset. Och så gjorde de väl lite tester såklart ju, och såg att ja, ingen dör, ja men då kör vi, pumpar oss och bara... Så det var därför kunde de ju ta ett snabbspår för andra och köra ut lite grovt förenklat. Men det vaccinet är ju inte sämre än AstraZeneca. Jag läste någonstans att till och med att AstraZeneca vill samarbeta med ryssarna och göra en mix av deras vaccin ihop med ryssarna just för att de skulle få ännu bättre skydd ihop.
Och det ska de för typ ett halvår sedan, eller?
Ja, de rullade ut det för ett halvår sedan och sa att nu har vi ett vaccin färdigt. Så, ja.
But the question is, when did you receive your Sputnik vaccine?
Janet Panimajers.
Okay.
Ja, men det finns ju sånt här skämt att jag har tagit det ryska vaccinet och jag mår jättebra. Sen tills övergår bokstäverna till kyrilliska och börjar prata ryska istället. Finns det några bra skämt om Alla hjärtans dag?
Nej. Nej, det finns inte.
Vi måste hitta på lite skämt här, känner
jag. Vi har ju en skämtbok här.
Jag läser upp ett skämt.
Alla barnen spelade Monopol utom Gudmund. Kapitalism stred mot hans politiska värdegrund.
Ja, men du frågade om alla skulle rimma. Och jag hade ju ett skämt som inte rimmade, som jag brukade avsluta med när jag körde på scen. Som var, alla barnen följde lagen utom Ove, för han hade vuxit upp i ett område med ett antal försvårande socioekonomiska faktorer. Och det skämtet måste säga, för ibland är budskapet viktigare än rimmet. Nej, men grejen är med skämtskrivande är att för mig i alla fall så är det en fruktansvärt tråkig process. Eller, jag menar, jag sitter bara och skriver. Vissa improviserar fram sina grejer. Jag bara sitter och bara, okej, här är namnlistan. Nu ska jag skriva. Så skriver jag 300 grejer och sen så är 12 av dem okej.
Okay. När så, vet du att de är roliga?
Aldrig. Jag kan ha kört det på scen och funderar fortfarande på varför sa jag det där skämtet, det var inte speciellt roligt. Och i 3 år.
Men har du vänner som du testar på
Nej.
Mustafa försökte säga om du vill ha någon vän. Om han gör så, så är Mustafa där.
Han gör som ryssarna och deras vaccin. De provar inte, de bara kör.
Nej, men det var ju det som var grejen. Man gick till Big Ben och så testade man skämten när de var halvfärdiga. Och sådär. Och för min del så alla glömmer bort vem jag är efter att jag sagt det. Så jag kan säga i princip vad som helst. Och sen så kan jag börja på ett blankt papper nästa gång som jag kommer dit. Och då är det tuffare för dem som har etablerat ett namn som alla känner till och testa nytt material. Björn Gustafsson, ett tag så var det ju så när han skulle gå in och testa skämt på Big Ben och när någon hade fått reda på det så var det en kö liksom med 300 pers och alla sitter och filmar när han börjar köra grejerna. Det går inte att säga någonting som är, det går inte att säga, så börja skriva ett kontroversiellt skämt under de sammanhangen, för då har de ju klippet och kan lägga det på nätet och hänga ut det på det sätt.
Vem skrattar du åt i Sverige?
Ja, Björn, Kristoffer Appelqvist, Peter Wahlbeck. Se vilka är det mer som jag.
Wahlbeck, är det inte han den galna hallänningen?
Spritsprångande.
Han är helt
spritsprångande galen. Ja.
Var det inte han som var med i den här podden på Södermalm? Och så sitter en tjej och filmar honom när han går igång, när Wahlbeck hyllar Putin, tror jag.
Uh-huh. Nej, vänta, går inte han igång på MeToo?
Alltså han går igång på allting.
Ja, hon tjej blir jätteupprörd och typ bara sticker och blir så jättekräkt av honom.
Jo, men det han säger är att han är ju störd. Men han säger att det finns minst lika många
falska anmälningar.
Ja, ja, exakt. Men
det är ju korrekt ju.
Ja, jo precis. Ja. Men hon blir ju jättearg. Och de här killarna blir jättenervösa.
Ja, för hon var ju outad. Hon var ju avslöjad. Nu vet vi nästa gång hon anmäler något så vet vi. Ja.
Mm. Han är rolig.
Är inte de bästa skämten ibland då folk som inte är komiker? Jag tänker när Slavoj Zizek drar igång och rantar.
Det kan vet inte vem som det är. Vem är det?
Slavoj Zizek.
Det är en slovenisk filosof.
Marxist är han.
Mm. Jag har dålig koll på mina slovenska filosofer.
Här har du ju en bildning. Det är ju helt...
Men han går inte att missa därför att han sitter alltid och sniffar så när han pratar
så alltså
han
har stora
kokainproblem.
Det är en helt fantastisk människa.
Ja. Helt.
Det har du något att göra hemläxa på, Slavoj Zizek.
But you know, we were speaking before about people getting like comments on the internet and like deciding to stop working and stuff like that or getting off the internet. And also I wonder how much of these comments that they are getting are also trolling.
Mm. Man vet ju inte.
Yeah, it's very difficult. Mm. And I would read a comment that I got on the internet one time.
Vad är det du fick kommentar på?
It's a video that I've made for a while ago, something about Islam. And I never gotten such a graphic message before. Omar Makram, if I get my hands on you, I will cut off your testicles and shove them in your mouth. Don't worry. I'll stitch up your wound so you don't bleed to death. Very considerate. Then I will proceed to shove a file up your asshole. After that, I will cut off both your hands and your legs. Amputate them. I like the clarification. After that, I will gouge out your eyes in a manner you don't go brain dead. Again, very considerate. Then with what is left with your torso, I will feed it to my hungry dogs alive. Then after the dogs have shit you out, I will throw the shit into a fire so you can rot and burn forever in hell, motherfucker.
For me, alltså, that,
your parents must have been real fucked up the way you were raised. I hate what you're wearing and I hate you, you big shit motherfucker.
I hate what you're wearing.
You. Yeah. I want to kill you and any friends who defend you. Motherfucker.
Okay. Nej, det är
kärlek. Vänta lite. Varför är jag så arg på dig?
Vad har du gjort?
It's a video about Islam.
So vad säger du då?
Very nice stuff.
Eller den du eldar koranen.
Det där för mig Bill Burr. Det där är Bill Burr som har varit inne
och skrivit. Is this trolling? I don't know.
Yeah. You can find out.
Fredrik, vem är inte rolig? Vem skrattar du inte åt?
Han sa höst.
Men jag skrattar väldigt lite åt... jag sitter bara och analyserar och bara funderar på varför funkar det skämtet. Men jag tycker det är frustrerande när människor...
Du är skämttekniker.
Ja, men det är. Jag blir frustrerad när människor skrattar åt... vad heter det? Clapter kallas det. När man applåderar och klappar för att... Och skrattar för att man håller med personen. Jag har ju märkt att det kan hända mig också numera. För att det finns de som kollar upp mig innan och sen så går och ser mig på scenen och tycker att skrattar innan de, innan de har tillgodogjort sig skämtet. Liksom. Och det är så ska det inte vara. Det är fusk. Det är fusk. Det har jag inte upplevt tidigare, men det har jag sett hända väldigt många andra och det har jag väldigt svårt för. Och det är ju särskilt de som där det är kopplat till politik. Ja, Öss och Magnus och Schiffert har den typen av material i sina föreställningar. Det är inte deras fel att folk reagerar på det sättet, men när den effekten dyker upp så är det otroligt frustrerande, för humor ska komma som en överraskning, eller ett skämt ska komma som en överraskning som man skrattar åt.
Ja, har du någon gång provocerat din publik?
Ja, gud ja.
Vad brukar hända?
Alltså jag hade ju mitt första skämt som jag hade på scenen var när jag gick upp och sa skål på er, skål, för att alla kunde komma, och så precis som skål och säga och för nazismen. Och det var, eftersom det var så, de människorna som blev upprörda över det skämtet ville jag skulle bli upprörda, för att de blir arga för den saken, ja, men då är jag lite nöjd. Någon får bli provocerad under showens gång, men jag vill ju att de flesta ska gilla det. Och jag älskar när jag får de som verkligen inte trodde att de skulle ta den positionen som mina skämt har, ändå tycker om det. Det är rätt nice när någon hör av sig bara, jag är den du driver med, men jag tycker det är jättekul.
Ja, det är jätteroligt. Det är självdistans. Kan du säga, vad skrattar du inte åt? Alltså så här, sorts humor som, jag till exempel, jag står inte ut med bajshumor, alltså bajs- och kisshumor. Det är klart alltså, av det.
Du försöker bara gå till attack mot mig.
Allt handlar om honey. Nej, men det är någonting med mig, jag är väldigt lättäcklad. Men är det någon humor du inte skrattar åt?
Nej, jag är nog ganska bred. Jag skrattar åt kattvideos, jag skrattar åt, det finns vissa skämt som jag tycker, men det där är så uppenbart. Ni kan inte tycka att det där kommer som en överraskning.
Det är när till exempel folk går in i stolpar och ramlar. Det har jag aldrig fattat. Någon går och sen så ramlar den. Någon går in i stolpe eller någon halkar. Det har jag aldrig fattat.
Men det är ju hur de ramlar. Det är ju att de ramlar och så ställer de sig upp och bara hoppas ingen såg att jag ramlade. Det är ju det som är roligt. Inte att någon gör sig illa liksom.
Jag måste säga, på tal om Peter Wahlbeck där och saker som man inte gillar, så jag var på Norra Brunn och skulle se honom uppträda, för att det är ett äventyr att se honom uppträda, för man vet inte vad som kommer hända. Och så var det tre stycken förkomiker, jag var bara full och satt och kollade på, och sen så gick Peter Wahlbeck upp på scenen och så sa han, hörni, jag har sett fram emot att uppträda för er och det har förberett en rejäl föreställning, men så såg jag när ni kollade på de andra komikerna och deras patetiska försök till skämt. Och ni skrattade. Och det där. Jag kan inte jobba mer. Psyken av scenen.
Det är Wahlbeck. Fantastiska.
Ja, det måste man respektera.
Men vad är det enda han gjorde?
Det var det enda han gjorde. Han stack därifrån. Jag fick upp scenen. Och det var tungrott.
Men då måste han ha fuck you money eller någonting.
Nej, men det är det som är grejen. Han har bara sin integritet.
Ja, men vad sa han inte i något sammanhang att han hade tagit ett jättestort banklån och sen som han med flit inte tänkte betala tillbaka?
Ja, men det... Ja, och det sa han under en inspelning. Liksom så här, det var fångat på kamera och grejer. Det var liksom så här, helt galna saker.
Men ett tag var han var verkligen liksom in i värmen. Han syntes ju lite överallt. Nu är han helt borta.
Ja, alltså, men hans genialitet är kopplad med hans dåliga omdöme.
Tight
sammanflätande, så du kan inte få det ena, utan du måste få hans dåliga omdöme också. Men det är magiskt, det går inte, men det går inte att vara beroende av honom. Det går inte att boka honom till någonting. Det går inte att bjuda in honom till någonting.
För att
utgången är helt oberäknelig.
Vi måste ha honom till
den här podden. Oftast är utgången oberäknelig. Eller man kan beräkna att han kommer inte att dyka upp.
Men vi kan göra ett skämt. Schrödingers podd. Vi ska se om han dyker upp. Bjud in Wahlbeck.
vi måste bjuda in Peter Wahlbeck.
Oj, ja.
Kan du förmedla kontakt?
Nej, alltså, jag tror det skadar er en sak.
Nej, han är där borta. Jag och Wahlbeck i samma podd. What could possibly go wrong?
Ja, verkligen. Nej, men jag vill ta med honom.
Jag kan förmedla kontakt, men jag tror inte att det blir bättre av det. Jag tror att det är bättre ifall ni kontaktar honom själv.
Okej, men då tar vi kontakt med honom. Ja.
Peter Wahlbeck, om du hör oss, vi vill ha med dig i podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.